Hej, det är vi som är Mix Megapol och vi älskar semester. Nu drar vi igång en tävling där du ska berätta om din favoritdestination för oss, men inte på vilket sätt som helst, utan du ska skriva ett kärleksbrev.
Hej, jag heter Filip och jag älskar Kreta.
Dela ditt kärleksbrev till din favoritdestination via mixmegapol.se och du har chansen att vinna en resa från AirTours värd 15 000 kronor. It's an AirTours
holiday. AirTours. Boka, packa och res.
Hej, jag heter Anders S. Nilsson och det här är podcastversionen av Dilemma, där jag tillsammans med en panel försöker lösa frågor som vi fått från lyssnare. Har du ett dilemma så kan du mejla oss på dilemma@mixmegapol.se.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Då har vi kommit en bit in i blomstermånaden maj och jag säger välkommen till Dilemma. 2 timmar lång drabbning präglat av mentalt skarpsinne, växelverkan och ibland rent och skärt vansinne. Allt i syfte att lösa problem. Därför har vi en fantastisk problemlösa panel. Henrik Fixius, mentalist, tankeläsare, välkommen hit.
Tack så mycket.
Josefin Crawford, välkommen hit.
Hej, tack.
Och välkommen Kjell Eriksson.
Tack, en ära.
En media, personlighet och ikon och programledare. Mm. Producent.
Med betoning på ikon.
Ja, precis. Podcaststjärnan är Josefin Crawford, får vi inte glömma heller.
Nej, det får vi faktiskt inte glömma.
Mår ni bra?
Mycket bra.
Mm. Ja, nu så.
Härligt.
Mm. Har vaknat problemfritt, så nu är vi liksom redo.
Ni är redo? Mm. Vad bra, för det är det ni ska göra här, ni ska lösa problem. Ja. Och har ni där hemma problem som ni vill att vi ska lösa så skickar ni in dem på dilemma@mixmegapol.se. Hörde ni i panelen? Mm. Vi har fått in ytterligare sådana här, hur gick det sen? Mail.
Åh, oh, hurra!
Ja.
Oh,
spännande.
Det är nämligen det att ni där hemma, ni har skrivit ett mail, dilemma-mail först hit till oss. Och sen så har vi tagit upp det och sen så har ni sagt hur det har gått efteråt.
Är det han med separata sovrum-frågan?
Jag ska inte avslöja.
Okej,
det kommer ganska snart faktiskt.
Men är det positivt för panelen? Eller tvärtom? Eller?
Ja, det, jag vet inte om ni får banner eller sådär. De lägger skulden på er för att allt gick åt helvete.
Vem har ansvaret?
Det har Josefin.
Är det kollektivt?
Man kan säga att ni har kollektivt. Ja, ofta är det Josefin som tar ansvaret. Ja.
Är du försäkrad?
Hallå?
Ja. Alltså, frågan om det går att försäkra Jossan idag. Vänta.
Vad är det för självrisk? 1500 spänn.
Men innan vi tar det här, nu tar vi sen, eller hur gick det sen, mejlet, tar vi tag i Fredrikas dilemma till och med. Hon funderar på att tvinga till sig ett giftermål.
Oj.
Tvinga till
sig ett giftermål. Har du lekt med tanken någon gång?
Ja, i och för sig faktiskt. Ja. Jo, det har jag.
Du ser. Vi ska se vad Fredrika har för bevekelsegrund om en stund. Hejsan, dilemmapanelen. Jag och min sambo har varit tillsammans i 4 år. Vi letar hus och planerar att bli gravida inom kort. Vi älskar varandra och vi delar livet ihop. Nu till mitt dilemma. Jag vill väldigt gärna gifta mig med denna underbara man. Han vill dock inte det. Han har inget bra argument till varför han inte vill. Han har bara ingen lust att gifta sig. Detta sårar mig något enormt. Jag vet att han älskar mig, men jag kan inte riktigt släppa tanken på att jag aldrig ska få gifta mig. Det värsta är tanken på att han inte vill att jag ska vara hans fru. Borde jag försöka tvinga honom genom att argumentera för giftermål, eller ska jag släppa detta och försöka gå vidare, undrar Fredrika. Vad säger Jossan Crawford?
Ja, alltså jag säger så här. Jag tänker, det är så många planer här. Det ska vara hus och det är barn och det är ditt och datt. Och då tänker jag så här, hon vill verkligen ha hela paketet, eller snarare alla presenter på en gång. Jag kan någonstans kanske förstå honom lite. Det kan ju vara så att han känner att det blir en sak för mycket med det här giftermålet. Och jag tycker att hon kan lugna sig lite. Börja med att skaffa det här huset nu och de här barnen och det här, den här kärnfamiljen som hon så hette eftertraktar. Och vänta med bröllopet. Det kan komma senare som något roligt för förhållandet längre fram.
Ett steg i taget, säger jag, Jossan. Vad säger du, Fixius?
Nej, men jag förstår ju honom. Nej, men alltså, hon säger att han har inga bra argument för att gifta sig, eller för att inte gifta sig, förlåt. Och hon undrar om hon ska argumentera liksom med honom, men hon har ju inte lämnat ett enda skäl till varför de ska gifta sig, i alla fall inte i brevet.
Exakt.
Så att jag tycker de är lite på samma position. Hon säger jag vill, annars blir jag sårad, och han säger jag vill inte, för det verkar inget kul. De har ungefär lika god argumentation båda två, och då tycker jag inte att hon kan liksom... Kan hon argumentera för sin sak och tro att han mår bra av att bli övertygad om det? Absolut, varsågod, försök. försök, men än så länge tycker jag inte det. Det låter bara lite som Jossan sa, det är bara hon vill allt på en gång nu, så lugna sig lite med det kanske.
Vad säger Kjell Eriksson? Mm,
jag tänkte på det, stod faktiskt i mejlet att vi ska bli gravida, stod det, så jag tänkte han vill verkligen ha mycket den här killen.
Mm. Men man säger väl ofta det då?
Ja, säger man så.
Det är väl det väldigt populärt
man, om man är modern människa.
Är man modern så säger man så att man
vi, liksom... via gravida. Ja. På söder säger de det.
Blir
via
man,
gravida.
Det är då man blir om. Jag tycker det är lite töntigt.
Jag tycker också det är töntigt. Mannen är väl inte gravid.
Nej, man kan bli skengravida, jag hört att.
Ja, man kan få tutta till och med.
Det bara växer på
honom.
Föder man samtidigt då? Eller det bara krystas och
man
går
ammar
över,
samtidigt.
Nej, men förlåt, nu hållas till frågan här. Det här med tvång tror jag aldrig på. Däremot att hon skulle kunna lura honom, det är en sak. men tvinga, det ska man aldrig göra. Jag tror inte det blir en bra, det blir ingen bra fest, det blir ingen bra tal, det blir ingen bra... Ja, nu är vi här och jag har ju tvingat dig. Jag sitter fastkedjad kanske där.
Ja, det är olagligt också.
Ja, det är inte, ja, det är, nej, men så att det fastnar jag för, att hon ska inte, hon får inte ha det om hon nu vill bestämma sig så. Du är inne på övertyga där ju, Henrik. Att det måste ju komma från det hållet. Hon får inte ha de tankarna att hon ska tvinga honom. För men då det, kan hon lägga ner.
Det finns inte henne, i hennes tankevärld att hon behöver ett argument för att gifta sig.
Nej, alltså, det hon, tycker hela tiden, märkligt.
Ja, hon kräver ju bara att han ska ha ett argument för att inte gifta sig. För allting ligger i hennes DNA, det är klart man ska gifta sig.
Mm.
Men så är, självklart är det inte så klart.
Nej, det känns lite som en av de här små tjejerna på dagis som liksom redan då hade bestämt sig i vilken sorts hus de ska bo, hur många barn man ska ha, man ska vara gift, man ska ha en sån bil och man ska jobba med. Alltså, det blir ju livet blir väldigt sällan som man har tänkt sig i alla fall. Och jag börjar fundera på, kan det vara någon sån här ekonomiska
incitament?
Ja, något sånt som ligger och skaver, att det är någonting att hon vill ha half, så att säga.
Då kan man ju skriva testamente bara i så fall.
Testamente? Är det inte äktenskapsår man ska göra?
Nej, men om de inte är gifter sig, menar jag, så kan de ju justera det i...
Testamente som giftermål, det känns lite deprimerande, tycker jag. Du får halva pianot. Nej, men alltså, det här med... Ja.
Mm. Men har vi gett något svar igen?
Jag vet inte, det känns som att du tycker att hon är lite navelskådare.
Ja, men det känns så himla
inrutat
och lite trist. Det känns inte som att hon vill, eller jag får inte en känsla av att så här, hon vill gifta sig för att hon är så fantastiskt kär i honom och det är det handlar om.
Det kan väl vara i sig.
Ja, men det kanske det är, men jag får, i med allt det här andra runt omkring så får jag ingen sån feeling.
Du får ingen sån feeling.
Men jag tycker de ska ta en sak i taget, om inte annat för att sprida ut de roliga sakerna i livet. Man kan sprida ut det lite.
En sak i taget, skriver ni under på det, Kjell?
Ja, det gör att hon ska ta det väldigt varsamt, inte tvinga honom. Okay. Inte tvinga.
Fixeus.
Ja, alltså det är kärleksbetygelsen hon jagar ju, och som sådan så är ju faktiskt att skaffa barn och hus någonting mycket mer stabilare än ett giftermål.
Det är
de båda blir gravida också. Då är det bra utdelning.
Tack så mycket. Hejsan igen, dilemmapanelen. Jag skrev ju in till er för ett tag sedan. Då var mitt dilemma att min pojkvän hade kontakt med sitt ex. Han hade bland annat skickat pengar till henne. Jag lydde då Josefins råd och grävde vidare i detta.
Ja,
han fortsatte hålla kontakten med sitt ex, min son. Mm-hmm. Till slut så sa jag till honom att jag råkade säga att han hade skrivit med sitt ex och att jag inte tyckte att det var okej. Då svarade han att han skulle sluta skriva till henne och med henne. Men några veckor senare ser jag att de skriver igen.
Nej, men.
Vad ska jag göra nu, Unna-Lina? Nu får du gå på det här.
Och ännu svårare dilemma.
Ja.
Lös det här, Josefin.
Har du löst det här, Jossan, innan? Eller har du gjort det svårare för Lina här?
Jag har väl gjort det lite... Jag har gjort något bra.
Intressant.
Jag har gjort något bra och det här kan ju sluta både lyckligt och olyckligt.
Mm, hur ska du, vad är den lyckliga versionen då? Fixeus.
Här är det ju ultimatumläge.
Ja.
Så är det ju.
Okay.
Därför att, det är ultimatum, va?
Ja, men det är det ju. Hon har ju redan en gång satt ner foten. Det här är inte okej om du och jag ska ha en fortsatt relation.
Ja.
Och han säger fine, och sen fortsätter den det beteendet ändå. Så här är, alltså, det är nästan att det inte ens ultimatum. Hon kan ju dra om hon vill. Hon har ju redan flaggat för det ju. Att om du inte skärper dig så kommer det här inte funka.
Men de har ju bara lite kontakt. Är det så farligt då?
Nej, kontakten gång, är inte farlig alls. Det, problemet är ju det här att han har sagt, men då gör jag inte det, och sen fortsatt.
Och
då undrar jag så här, varför ljuger han om det, om kontakten ändå bara är så sporadisk?
Det är något fishy om man ljuger. Vad säger du,
Kjell Eriksson? Det är någon magnet där, det är någon dragningskraft, det är någonting. Jag är orolig här alltså.
Han är rädd att hon ska få reda på allting, är det så?
Ja, det här måste hon vara vaksam.
Men vad ska hon göra då?
Ja, vad ska hon göra? Vad ska hon göra?
Ska hon gräva eller ska hon ståka?
Nej, men konfrontera, tycker jag. Konfrontera och
vad ska
säga
då?
Ja,
Lina, lyssna nu här. Så här ska du säga.
Ja, du ska säga så här. Gud vad obehagligt det blev nu.
Ja, du håller den här smärsan.
Jag tycker hon ska prata med honom och säga jag vill träffa den här tjejen som du absolut måste ha kontakt med, tydligen. Jag vill att vi träffas allihop. Hon får komma hit på fredag.
Och vad ska ni ta upp och prata om då?
Nej, men tydligen så då skulle jag säga till honom, du vill ju vara
skulle du stå med händerna
jag bara är så här, du, den här tjejen är tydligen väldigt viktig för dig, och eftersom du är väldigt viktig för mig så får hon helt enkelt komma in i det här nu, och så får vi se vad det är för tjej. Bara bjud in. Nej, var stor.
Ett radikalt beslut, bjud in tjejen så att alla ni tre får prata. Det var ju ganska spännande.
Jag kan ställa upp som skenex till henne så att hon kan skriva lite hotty till mig och sen så att hon kan skriva ut de mejlen och sen kolla här.
Men är det inte bättre att ta kontakt med henne själv först? Och slippa det totala awkward situationen.
Nej, men han vill ju sätta dig. Då blir det konstigt. Blir det inte det?
Det blir lite grann gå som katten kring het gröt.
Ja, det blir det. Jag tycker det är bättre då att bara stå med båda fötterna på jorden och bara så här
bredbent bjuda in.
Ja, det ska verkligen vara det. Det ska vara så här bröligt och bredbent.
Så här blir det hemma.
Här bjuds det på sån här, vad heter det, högrevsgryta minsann.
Passivt aggressivt, titta dem i ögonen och ser bestämd ut, verkligen.
Det är lika bra att bara så här, ta tjuren vid hornen ordentligt. Kanske visar det sig att de kan, att det funkar och att det inte är någon fara. Hon inte behöver vara orolig, men hon måste få veta, hon måste få se den här tjejen, träffa den här tjejen.
De tillsammans också, se om det gnistrar eller vad då?
Ja, bara kolla läget. Om han börjar slingra då, nej det går inte eller sådär, då är det ju fishy och då är det ju bara tack och hej.
Då är det ultimatum som gäller, som fick säga och så.
Ja.
Men jag tycker att Lina, nu vill ju verkligen fortsätta om det här gick. Nu tycker jag att du bjuder in den här tjejen till en högrevsgryta i er lägenhet så att ni alla tre får prata ut om
detta. Jag tycker
detta.
Det låter sjukt tufft. Och
man vill nästan ha en bandspelare där. Alltså.
Men visst vore det väldigt spännande om Lina gör detta och skriver in till oss igen.
Det är så spännande så att det är löjligt hur spännande det är. Jag vill göra dilemma varje dag nu. Bara Lina.
Följetången Lina. Skriv igen Lina. Men efter middagen. Du måste göra en middag nu. Du måste följa Justas råd igen.
Jag har egentligen
inte middag. Men tre i alla fall.
Att hon får träffa den här tjejen nu, tillsammans med sin kille.
Okej, tack så mycket. Här har vi ett brev ifrån Jessica som skriver så här: hejsan, hejsan. Jag heter Jessica. Min 17-åriga dotter är anklagad för att ha fuskat i skolan. Hennes lärare tycker att hennes uppsats är för lik hennes kompis uppsats. Han vill underkänna dem i ämnet för plagiat. Min dotter säger att de inte har fuskat, men att hon har pluggat mycket tillsammans med sin kompis och att det är därför som det har blivit likt. Min man är besviken på vår dotter nu. Vi gjorde en överenskommelse när hon började gymnasiet. Vi skulle betala hennes körkort om hon blev godkänd i alla ämnen. Nu vill min man att vi ska straffa vår dotter för det här fusket genom att inte betala för hennes körkort. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag misstänker att vår dotter har fuskat. Det skulle inte vara första gången. Men jag vet ju inte säkert. Min man är väldigt arg över detta. Vi har bara pratat kort om det på telefon. Han är bortrest och kommer hem om en vecka. Min dotter vill att jag ska ljuga och säga att jag har suttit med när hon har skrivit sin uppsats. Alltså att jag ska ge henne ett alibi så att hon inte åker dit på det här fusket. En del av mig vill ställa upp för min dotter. Hon kan ju vara oskyldig. Men min man skulle aldrig gå med på det här. Så då skulle jag alltså behöva ljuga för min man också. Borde jag ljuga för min man och hennes lärare och säga att vår dotter inte har fuskat med sin uppsats? Undrar mamma Jessica. Vad säger Fixeus Henrik?
Nej, det tycker jag absolut inte att de ska göra. För det här är ett gyllene tillfälle att lära sig vad det är att vara vuxen och ta ansvar för den här dottern. Om det hade varit så att problemet här är att hon inte är 100% säker på att de har fuskat, men hon tror det, för hon säger att dottern har fuskat tidigare. Men det innebär ju att man måste ge dottern alla möjligheter att då förklara hur det här går till på ett sätt som kan verka vettigt, och även då väninnan. Och känner man att vi kan inte välja mellan den förklaringen och fusket, för båda är lika trovärdiga, ja, då hellre fria än fälla. Men är det så att det lutar åt att hon har fuskat, då tycker jag att hon ska få ta konsekvenserna av det här. Därför att det lät som att de hade en deal. Däremot är jag lite osäker på straffet, om det står i paritet till. För att om jag förstod det rätt, så det var inte så att de var överens i förväg om vad straffet skulle vara om hon inte skötte den här dealen.
En oproportionerlig respons.
Ja, att de kommer dragar med. Då blir det ingen körkort.
Då blir det ingen körkort.
Ja, då kan man ju fundera på liksom vad skulle vara. Men jag tycker inte att hon ska liksom hjälpa henne att mörka det här. För det är ju att tala om hur resten av livet kommer fungera.
Mm.
Att det finns alltid någon som hjälper ur knipan. Du kan göra vad du vill. Rid på andra du. Det är ingen bra lektion när man går i gymnasiet.
Vad säger Jossan?
Nej, jag tycker det är dåligt fuskat.
Dåligt fusk.
Ja, det är det
ju. Menar du?
Nej, men jag tycker fusk.
Du vet ju inte, det kanske är.
Nej, men
hon har en dålig förklaring, menar du?
Nej, men jag menar om det nu är ett fusk, vilket det verkar vara, så är det ju ett dåligt, det är klantigt fuskat, för att just för att de skrev så lika då, de här kompisarna, då borde de ju ha planerat bättre. Jag tycker ju att man kan komma undan med lite fusk ibland om man fuskar smart.
Jaha.
Men saken hör att ibland så kan fuska smart, det kan vara lika krångligt och mödosamt och jobbigt att få till som att bara göra saker som man ska. Så att jag känner lite så här.
Men incitamentet för att fuska smart, att vilja fuska smart, det är intressant också. Ja. Varför man vill det.
Du vill straffa dem för att de fuskar dåligt. Nej, helt enkelt.
Alltså, straff för det första kan jag säga. Att jag tycker inte om så mycket, varken straff eller belöning. De två sakerna tycker jag, jag gillar inte det när det kommer till uppfostran överhuvudtaget.
Straff och uppfostran, inte det samma sak? Kjell, vad säger du?
Nej, men det är så svindlande. Jag precis såg ett reportage där på tv om det här högskoleprovet, att de har fuskat, och då betalar de 100 000 kronor, och så får de hemskickat en utrustning som de stoppar in i örat som sen tar emot signaler. Sen sitter en grupp människor och läser upp svaren.
Mm.
Och det visar sig att det kan vara hundratals som har betalt massa pengar för att då fått resultatet på högskoleprovet.
Fan,
och
de tar om de svaren direkt. Pyntat 100 kronor.
Ja, men det är roligt, de har ju avslöjat några för att alla har samma rätt, har samma fel. Att det blir lite för. Men de går, då visar det sig att enligt den här granskningen då som är gjord, att det finns massa människor som går då på läkarlinjen i detta nu, som då misstänks ha då tagit sig in bara genom att ha fuskat. Och då tänker man att om den här då tjejen då i fortsättningen, som Fexeus är inne på, han kanske fortsätter att fuska här och sen då blir kirurg i framtiden och då plötsligt inte kan fuska ens smart när man står där.
Men det går
inte
att fuska de sista åren. Mm. Då ska man göra det rent praktiskt.
Det går inte.
Men sen är
man ju tveksam. Om hon inte får körkortet, alltså att om hon får straffet här, då lär hon ju fuska till sig körkortet.
Precis. Och då kanske hon kanske blir bättre på att fuska. Kanske hon är smartare.
Man kan småfuska lite grann kring saker och ting, tycker jag. Som sagt, jag läste inte en enda bok på hela gymnasiet. Jag skrev bara av baksidan på de här, när man skulle sammanfatta.
Nu sitter du här i dilemma också.
Mm. Men det funkar ju jättebra. jag vill sitta. Jag gör det här frivilligt. Alltså, jag tycker att det är roligt att sitta.
Nej, det här är ett straff.
Men jag vill bara säga det. Jag tycker inte hon ska göra det. Nej, det tycker jag inte. Däremot tycker jag hon ska ta ett snack med läraren, och jag tycker den här dottern ska få en ny chans.
Ska hon ljuga för pappa?
Ja, jag är nog beredd på en kompromiss här, eftersom mamman tror att det kan ju vara så att det här plagiatet är bara att det har uppstått en slags copy automatiskt när de har suttit och pratat. Oj, hoppsan hejsan, jag skrev samma mening. Oj. Nu skrev jag boken Utvandrarna igen. Den visste jag inte om att den fanns. Nej, men jag tror att mamman kanske kan medla där. Rädda henne lite grann, ljuga lite, en liten nödlögn.
Så men inte för pappan, det är det som är frågan, ska hon göra för pappan?
Ja, men det får hon göra då.
Ljuga för pappan, Fexeus?
Nej, men jag vill också vara tydlig med att jag sätter inte ner någon så här moralisk fot vad det gäller om man ska fuska eller inte.
Mm.
Men just när hon har blivit påkommen, då får man också ta sina konsekvenser för sina handlingar. Men jag tycker att om hon kan leverera en förklaring till den här handlingen som är lika trovärdig som att hon har fuskat, då kan man välja att tro på den. Och då behöver man inte ljuga, för då kan man välja att tro på den istället. Men är det så att det inte finns någon annan förklaring, då ska hon inte ljuga någonstans.
Tack så mycket. Hejsan, Dilemma-panelen heter Mikael. Jag har träffat världens mest underbara tjej. Vi är båda 23 år gamla och funkar så otroligt bra ihop. Jag har aldrig känt så här med någon innan. Vi träffades för 4 månader sedan och har blivit tokkära. Problemet är att det är så dålig timing. Jag har lyckats få ett stipendie som är väldigt svårt att få. Jag hade planerat att flytta utomlands och plugga i 3 år för att gå min drömutbildning. Och nu vet jag inte vad jag ska göra. Min flickvän kan inte flytta med mig till det här landet av flera olika anledningar, så jag är rädd för att jag kommer ångra mig resten av livet vad jag än väljer nu. Tycker ni att jag borde ge upp mitt förhållande för att plugga utomlands i 3 år, undrar Mikael. Jag vill ha lite kort gallup-svar här. Vad säger jag? Kjell Eriksson?
Jag får huvudvärk av det här.
Ge upp stipendiet.
Det låter så hemskt när jag säger det här, men ge inte upp stipendiet.
Nej. Jussan Crawford?
Nej, ge inte upp stipendiet. Det där med världens mest fantastiska, det är ju bara struntprat.
Okej, Henrik Busius.
Man kan undersöka om det går att starta den här utbildningen om 1 år istället. Men han ska flytta utomlands, det kräver ändå lite förberedelse. För då hinner han känna på den här relationen. Så behåll stipendiet. Men
en väldigt svensk gyllene medelväg. Ja, det kanske går ändå.
Nej, men då tänker jag att då kan han liksom, då hinner han se om relationen är värd att skita i utbildningen eller om den kraschar efter ett halvår. Ja, men fine, då har han fortfarande utbildningen kvar. Så se om den går att skjuta ett år och behålla stipendiet.
Jag trodde just framförallt du skulle vara så här obotlig romantiker. Följ ditt hjärta, följ med.
Ja, det trodde jag också. Mm,
men du är mer följd.
Jag följer stipendiet för att jag känner också så här, om det nu är makalöst fantastiskt, då borde du ju hålla ihop även om han åker till andra sidan jorden
i 100 år.
Idag kan man faktiskt umgås väldigt mycket utan
så. Ja, det kan man, och så här, resa till varandra, eller hur? Jag menar det, så jag tycker verkligen att sätt förhållandet på prov, och jag menar, håller det inte, då var det ändå inte värt.
Nej, det är en klassisk sak.
Mm.
Om det inte klarar av 3 år åtskillnad, så var det inte värt
det
någonting.
Inte värt det. Nej. Och dessutom tror jag att han kommer att åka iväg och så kommer han ju träffa världens härligaste, underbaraste tjej.
Men det är ju inte vad han vill höra nu.
Nej, det är inte vad han vill höra.
Jag bara talar om sanningen helt enkelt. Alltså, svart på vitt hur livet ser ut.
Ni är ändå ganska såhär iskalla inför det här faktumet. Alltså, Kjell, du våndades ändå.
Ja, men det gör det för
att det ont dig.
Jo, men för man vill ju vara den här romantiken som står där med gitarren nedanför balkongen och bara halleluja. Och
vilka brudar får du på det?
Nej, inte, man får blomkruka i huvudet kan man säga. Ja. Nej, men
kärlek med bråk.
Nej, men det är väl liksom på något sätt att så här, ge upp karriär och pengar och bara skit i det, här har du bruttan i ditt liv. Men samtidigt så vet man ju också, man kan ju inte lita på människor heller. Alltså det är ju lättare att lita på ett stipendie liksom. Det är ju faktiskt
det är
men det kommer rakt in på kontot, så ligger det där liksom. Nej, visst, ja, det kan det väl lite grann kanske, men det är liksom svorspa, så ligger det där. Men det kan, annars kan det börja bli lite gnälligt och sådär, du vet, hon kan ju börja gnälla, vet man inte sen.
Jag ser lite på kärlek som jag ser på barn. Alltså jag tycker barn bara ska hänga på i ens liv vad som än händer. Jag har lite svårt för det här resonemanget att men nu ska vi få barn, då måste jag sluta med det och då måste jag ändra på det och bla bla bla. Och samma sak tycker jag med kärlek. Vadå? Livet ska ju bara fortsätta. Men de är kära och de ska underhålla sin kärlek.
Men det är så här hipsterföräldrar, de vill ju se coola ut med barn, det är därför de skaffar barn. De vill visa att jag kan vara cool fast jag är förälder.
Vadå?
Menar du? Och så lider barnet i vagnen.
Nej, men varför skulle du lida?
De måste ha solglasögon på sig som inte vill ha. Varför att pappa vill gå med ett barn med solglasögon för att andra ska säga, titta vad cool unga han har.
Men du har bott för länge på Söder, på Anders. Du måste flytta. Du är så irriterad på alla. Du går runt där i Hornstull och bara, fan alla dessa hipsters.
Hipster skulle brinna på mig i bålet, hon frågar mig. Ja. Hörrni, ni var väl egentligen ganska överens om detta?
Så nu vill vi ha en del av stipendiet.
Följ inte ditt hjärta, följ stipendiet.
Men vänta ett år.
Vänta ett år så jag fick se just gyllen är fin medelväg.
Jag får väl hänga på, får väl flytta dit.
Hon kunde
jobba
ju inte
på
det.
Kunde ju inte det.
Det kan hon visst, det är klart hon kan.
Hon bara larvar sig eller?
Ja.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Trots vår värmen i maj så har vi ändå en ganska kall panel, tycker jag. Självmässigt som säger, följ inte era hjärtan utan följ stipendiet om du får det.
Ja, men man jag säger ju att man behöver inte välja.
Nej.
Man måste bara tänka stort.
Just det. Tänk stort, för stipendiet. Snart är det dags för Fredriks brev. Han har skrivit till oss. Han misstänker att hans kompis nya flickvän inte är en tjej. Kämpar han?
Okay.
Hans kompis misstänker att hans kompis dejtar någon som inte är en tjej. Och han vet inte hur han ska förhålla sig till det. Det är lite smidig. Eller lite svår med det.
Jag fattar inte heller vad som är svårt.
Du får läsa, tror jag.
Ja, det kommer mer och mer. Jag ska säga också till er som lyssnar att om du vill skriva in ett jordbdilemmat@mixmegapol.se, vi läser alla som kommer in. Hej Hejsande denna panelen, jag heter Fredrik. Min kompis har den senaste tiden chattat mycket med en tjej över internet. Hon bor i ett annat land och de har inte träffats i verkligheten. Min kompis pratar väldigt mycket om den här tjejen. Han är kär och kallar henne för sin flickvän. Men de har bara chattat och mejlat. Hon har alltid bortförklaringen till varför de inte skypat eller pratat i telefon. När jag pekar ut saker i hennes story som låter lite osannolika så blir min kompis alltid väldigt defensiv och det kan till och med bli bråk mellan oss. Det jobbiga är att han lägger mycket tid på att vara hemma och chatta med den här tjejen. Vi brukade umgås mycket förut men den senaste tiden stannar han allt mer ofta hemma för att chatta med sin nyfunna flickvän. Jag vet inte hur mycket energi jag borde lägga på det här. Jag är inte ens säker på att det är en tjej han pratar med. Det skulle kunna vara en gammal tysk gubbe. Men min kompis verkar helt säker på att hon talar sanning, trots att han inte har fått några bevis. Borde jag stå på mig och säga att han måste kräva lite mer bevis av den så kallade tjejen, eller ska jag låta honom fortsätta chatta med henne och riskera att han blir grundlurad och sårad? Vad säger jag, Kjell Eriksson?
Ja, och jag känner igen själva scenariot på så sätt att det är ganska vanligt att kompisar kommer liksom som på små moln och säger, det kan alltid från att de har bokat någon resa på något hotell och så har man varit på hotellet förut och vet att där är det kackelackor, minsann, du är lurad. Men man vill inte ta lyckan ifrån dem. Ett tag så var jag inne i en period där man alltid ville bädda och försöka liksom, skydda och rädda, men jag tycker nästan man ska ta steget tillbaka bara. Låt han vara lycklig, och när den tyska gubben, om det nu är en tysk gubbe, dyker upp, så får han då ta den läxan.
Så har han blivit kär i den här tyska gubbens sinne.
Men det kan ju vara så att det blir lyckligt ändå fast det är en tysk gubbe. Ja. Det kan uppstå saker där.
Ja, jag tror att överraskningen skulle bli ganska tydlig.
Kan vad säger en fransk gubbe också.
Vad säger Jossa?
Nej, jag tycker verkligen att han ska stå på sig här och kräva liksom vara med sin kompis och kräva lite mer proof för att det här är en riktig person och den personen som hon utger sig för att vara. För att det är väldigt mycket på nätet i cyberspace som är fake. Och jag vet faktiskt en person som hade just en sån här tjej på gång och oj, det var så härligt och de chattade hela tiden. Och så skulle hon komma till Sverige och i sista sekund så ville hon ha hjälp med några pengar för någon, ja det var någonting med pengar och bla bla bla, och så kom det naturligtvis fram att det hela var bara bull, det var bara någon sån här det var ju inte på riktigt, och han var så sugen och kär och skulle åka ut till flygplatsen med en ros mellan tänderna och,
fast äger sådär. Man inte sin egen kärlek någonstans, han har ju bestämt sig för att jag vill bli kär på den här pengen, om det så är en figur som inte fint, kanske en dator eller någonting.
Nej, men vadå, det blir man ju besviken.
Det är en algoritm. Det är en algoritm. Nej, men jag blir kär i algoritmen. Vadå? Låt mig få vara det då.
Nej, fast det trodde han trodde ju han var kär i en fysisk riktig person, en tjej som skulle komma, och det var ju bild och allting. Men nej, jag tycker verkligen att kliv in här och styr upp där. Jag tror det luktar skunk.
Kompisen men Fredrik har med detta att göra. Fexeus, vad säger du?
Nej, men jag håller verkligen inte med Josefin här. Därför att vår kära brevskrivares dilemma är ju inte huruvida det här är en riktig person eller inte. Utan det han är irriterad över att den här kompisen nu prioriterar att chatta med den här tjejen. Som kan vara en tjej istället för att hänga med honom. Och det är ju det handlar om, att han känner sig sidosatt som vän. Och grejen är att oavsett om det här är en fake tjej eller en riktig tjej. Så han hade inte blivit mindre åt sidosatt om det var en riktig tjej. Så att det här är ju bara någon form av missunnsamhet eller svartsjuka. Och är det så att han är kär i någon som visar sig vara en tysk gubbe, då får hans kompis ta den smällen då. Så låt honom hålla, så låt honom ha det här tills den dagen det börjar handla om pengar. För kommer det ett enda litet meddelande,
det är lite
exakt,
orolig för,
och dyker det upp att hon liksom, ja men jag behöver pengar till en flygbiljett, då är direkt röda lampan, och då är det bara rycka ut sladden till hans dator. Men tills dess, låt han vara kär, för han hade varit lika kär om det var på riktigt, och det kanske är det. Det hade inte förändrat någonting för vår brevskrivare vem den här personen i andra änden hade varit.
Och det finns intensivkurser i tyska.
Ja, precis. Så du tycker att han ska inte lägga sig i kompisen, tycker du, fixas?
Ja,
om det inte börjar handla om pengar. Medan Jossan Kraffer och Kjell Eriksson tycker definitivt.
Ja, jag tycker ta sig tillbaka.
Ja, du tycker det alltså.
Nej, men låt det puttra
Det var Jossan som skulle kräva
och få. Jag tycker att han ska liksom våldgäst och bara få se den där tjejen på datorn nu.
Men varför?
Nej, men för att hjälpa sin kompis att inte ödsla tid på något. maj.
Men du, hans kompis kanske till med själv, det kanske därför han är så defensiv. Han kanske själv fattar någonstans att det här är inte riktigt på riktigt, men det var det här utbytet är vad han behöver just då. Då kan han få ha det så länge det inte skadar någon.
Det kan vara så att kompisen är rädd för att det ska vara en kanontjej. Så att, kan vara så. Så att han känner, oj, varför fick inte jag en sån tjej? Han kanske är avundsjuk.
Kan vara så.
Men ge en vecka då. Men sen kliv in där och bara, nu ska vi kolla. Nej, men alltså, folk håller på och chattar och ditt och datt. Det blir ingenting på riktigt. Hallå, jag vill ha kött och blod.
Tack. Hejsan, Dilemmapanelen heter Sanna. Min pojkvän är väldigt självcentrerad. Han pratar väldigt mycket om sig själv, frågar väldigt sällan om saker om mitt liv och är allmänt dålig på att lyssna. Han är härlig och rolig när vi gör saker tillsammans och vi har ofta väldigt kul ihop. Men han kan bli avundsjuk ibland och om jag berättar något jag är stolt över, istället för att bara vara glad för min skull. Jag blir ofta trött och ledsen på att han inte verkar bry sig om mig. Vi har varit ihop i snart 2 år. Jag kände redan så här för 1 år sedan. Men då fick jag ett jobb på en annan ort. Jag sa till honom att jag ville flytta dit. Jag trodde att det skulle vara slutet för oss. Men han flyttade till en annan stad för min skull. Då omvärderade jag honom helt och hållet faktiskt. Men sen gick tiden och hans beteende fortsatte. Han är fortfarande väldigt självcentrerad. Nu vet jag inte vad jag ska göra. Han har ju ändå bevisat att han var villig att flytta för min skull. Men jag börjar ledsna på att han är så självcentrerad. Borde jag försöka ändra på honom eller ska jag till och med lämna min kille om han inte börjar bry sig mer om mig? Undrar Sanna. Vad säger jag, Jossa?
Parasitvarning.
På Sanna honom. Eller på honom?
Aha. På honom, såklart.
Mm-hmm. Nej,
det får du utveckla.
Ja, nej, just därför är han ju det. För att han dessutom flyttar med. Han vill ha henne, men han vill samtidigt inte glädjas för henne eller stötta henne. Han känner en liten avundsjuka. Och vill bara ha henne.
Han är en sugfisk.
Ja, det var jättebra ord tycker jag. Nej, jag känner såna varningsklockor. Jag har varit med om det här själv. Och såna här personer, de ändras inte. Det är lite så här, ta det onda med det goda. Så antingen får hon bara hacka i sig att han är så här och leva med det. Och sakta men säkert brytas ner till en blöt fläck.
Det är det som väntar om du inte följer Jossans
råd. Det kan vara så. Men jag känner starka varningsklockor och funderar på om hon inte kanske ska lämna honom.
Okej, Henrik, vi ses.
Ja, här är det varningsflagg. Därför att till att börja med, hennes fråga, ska försöka ändra på honom. Det kan hon inte göra, som vi har konstaterat tidigare. Man kan aldrig ändra på andra människor. Människor kan bara ändra på sig själva. Mm. Det hon kan göra, det är att påpeka det för honom. Har du tänkt på en sak? Du pratar alltid om dig själv. Du frågar aldrig någonting om mig. Och se om det då gör någon skillnad. Men chansen är ganska stor. Eller risken är stor att det inte kommer göra det.
Är han medveten om det? Menar?
Nej, det finns människor med, det är ganska vanligt till och med förkrympt empatisk förmåga. Och de skiter lite i andra människor därför att de har inte förmågan att bry sig om dem rent känslomässigt. Och de kan vara jättehärliga och jätteroliga och sköna att umgås med och lojala. Sådär. Men de tänker mest på sig själva och de frågar inte om andra för de bryr sig inte riktigt om dem. Och det låter lite som att han är den personens typen. Och då kommer han inte kunna ändra på det här beteendet för det ser ut så rent neurologiskt i hans hjärna.
Kan någon stå ut med en sån person då? Dömd att leva ensam?
Många gör det.
De kan
göra
ganska bra liv. För att de är ofta vänliga och trevliga och sympatiska. Mm.
Kan vara roliga också. Ja, väldigt roliga. Karismatiska och roliga. Alltså, det hänger ofta ihop faktiskt.
Man brukar säga att
man faller
på
för dem. Och sen så blir de sådana där
sugfiskar. Den psykopatiska skalan ligger de på.
Men pratar man om mig eller vad pratar
jag? Du känns lite påhoppad där.
Jag känner mig lite påhoppad. Jag tänkte lite tvärtom här. Nej, men det här flytten tycker jag ändå har ju visat att han inte är kanske det här största egot. Det kan vara så faktiskt. Och sen så,
men det tolkar ju Jossan snarare som att det var någon parasit.
Jag kan ibland bli anklagad för att jag Kjell, du är så ego, du bara tänker på dig själv och så får man höra det där. Och oftast de som säger det och anklagar, och så när man har tagit ett steg tillbaka minsann, då kryper det fram att de är egentligen större egon. Så jag tycker inte hon ska inte vara helt glasklar med att hon inte är ett ego själv.
Okay.
Har jag märkt. Och det bygger jag på min livserfarenhet.
Men om du utgår från det här brevet, för du är alltid känner till om henne. Så att säga.
då så tycker jag nog att hon ska nog hellre då gå lite mjuka vägen som Henrik. Hon kan ju påpeka det lite schysst här, men gud vad du pratar om dig själv, eller nu får du tagga ner, eller nu får du, hon kanske inte har gjort den resan, så den resan borde hon göra innan hon bara lämnar, tycker jag. Inte som Josefin bara fimpa, det tycker jag inte.
Hon ska vara lite mer självcentrerad och självransakande.
Ja, det kan hon, kan alltid prova och försöka över liksom.
Men det är väldigt lätt, det är väldigt lätt att kolla upp såna här personer, det är bara att prata med dem. Och så frågar man, ja, hur går det på jobbet då? Och så börjar liksom en lång utläggning som aldrig tar slut. Och sen så efter en halvtimme så säger du bara, ja förresten, vet du, på mitt jobb. Och så hinner du prata ungefär kanske 5-7 sekunder.
Det är precis som på mitt jobb, och sen börjar de prata om sitt.
Ja, så börjar avbruten eller så, nej jag måste dra nu, eller jag måste gå på toaletten, eller vet du vad, hörde du den här låten? Alltså
är de alla meningar börjar med ordet jag?
Ja, det är omöjliga människor.
Om jag står det hela rätt så är det Henrik Fiseus och Josefin Crafoord som förespråkar att Sanna ska lämna sin pojke.
Ja, det verkar fort också, det verkar väldigt.
Men Kjell Eriksson, du tycker nog att hon ska vara lite mer självrannsakande?
Ja, det tycker jag. För jag tror att hon också är lite ego faktiskt.
Tack. Konrads brev börjar så här. Hej Sandrema-panelen. Min svärmor är väldigt snäll, men samtidigt väldigt äcklig. Hon bor i närheten av mig och min sambo och hjälper oss ofta med vår tvååring. Problemet är att hon är lite hippieaktig av sig och hon vägrar använda underkläder. Det hade varit okej om det inte vore så att hon ofta kombinerade med korta klänningar. Hon går alltså runt och visar muffen titt som tätt hemma hos oss. Några gånger har det till och med blivit fläckar på möbler för att hon har suttit där. Dessutom så är jag orolig för att vårt barn ska ta efter mormors klädstil. Hon är superhärlig, kärleksfull och väldigt snäll mot oss. Det jobbiga är att hon är väldigt lättstött, speciellt när det handlar om hennes hippie-grejer, vilket gör att varken jag eller min sambo vågar ta upp det här med henne. Hon är guldvärd för oss som barnvakt och hjälp hemma, men jag gillar inte att vårt barn växer upp med en mormor som går runt utan trosor i klänning. Borde vi stå ut med att hon blottar sig och muffar ner våra möbler, undrar Konrad. Vad säger Jossan?
Ja. Jag är lite mållös, men jag känner så här, jag får ju en positiv vibb av henne. Jag tror att hon är en rätt skön person. Det som är problem här...
Vill man ha en sån skön person hemma?
Ja, men jag tycker att man kan leva med att hon har korta klänningar och muffen tittar fram då och då. Men jag tycker inte man kan tolerera att det blir kladd på möblerna.
Nej, det är rimligt.
Där går min gräns faktiskt. Ja. Där känner jag lite så att...
Jag tror de flesta ska ens gå.
Ja. En stund innan faktiskt.
Din gräns går en stund innan. Ja.
Jag tror att det här med en lösning kan vara det de skriver med barnet, därför att nu var dottern 2 år, va?
Den här, men priset för barnvakt,
med grejen att barnen kommer om senast 1 år börja fråga både sina föräldrar men framförallt mormor om varför mormor inte har några byxor på sig.
Och vem har snutit i soffkanten?
Ja, och då kanske liksom mormor inser att det här är inte hållbart. Och sen så tycker jag att de kan ju lägga ut såna här små handdukar på soffan när mormor kommer, bara se om hon tar hinten. Bara, nej, sitt inte där, sitt på handduken mormor.
Men det är som en hund. Det är ju det vi har små handdukar.
Så hundhanddukar och se om mormor fattar piken.
Ja. Så får man klä om soffan lite då?
Klä in den i plast när du halkar hon av.
Det låter som man nästan får skaffa en kärcher. En kärcher, sån här högtryck, sån här och spola av helt, kanske man får göra.
Hemma eller soffan?
Ja, både och. Okay. Det får man liksom, det är bara liksom...
En lövblås?
Ja, alltså, lövblås som man torkar upp innan hon sätter sig ner. Så man blåser upp den lilla kjolen där. Får man se lite mer av muffen också på en gång.
Ja. Nej, men det här är ju ett problem. Därför att samtidigt står det ju, alltså, hon är ju väldigt skön och härlig och hippieaktig och så vidare. Kan man inte blunda? Tror du barnet tar så illa upp då?
Nej, det tror jag inte. Men jag tror att det är väldigt typiskt äldre människor som kanske dessutom lever själva. Och så skapar de sin egen lilla värld i en egen liten bubbla där... Allt ska vara så himla okej och på deras villkor. Men, och det är det som är så jobbigt med såna här personer. Att de måste ju fatta att om de kommer hem till några andra, då är det inte de villkoren. Då måste man kunna anpassa sig. Så jag tycker att om hon är barnvakt hemma hos sig, alltså hemma hos mormor och ungen kommer dit, då får hon gå i sina korta klänningar och kladda på möbler hur mycket hon vill. För det är hennes eget hem. Men kommer hon till henne, då får man faktiskt säga till att vi förstår din livsstil, men här har du på, i, hemma hos oss har vi trosor.
Men det verkar inte som man pratat, men det är lite känsligt att prata om det. Hon är väldigt lättstött också.
Jo, men det får hon faktiskt ta. Ja. Hon får ta det.
Och jag, men du kanske ligger på den att säga nej till barnvakt. Om ni håller på att komma på det här sättet.
Då är hon ju lite...
knäpp. Ja, återigen, alltså... vad är priset för barnvakt?
Ja, och det, man kan vara beredd att betala ganska mycket för det.
Ja, till alltså, det här.
Kanske finns så här hippietrosor virkade, du vet, lite ja, så här...
Hampatrosor, ja, genupa hampatrosor.
Precis, mm. Något så här...
Som... Eller barnens blöjor, varför inte? Det är ju...
ja, så länge det är så naturvänliga material och sånt. Ja,
eller bara en sån här dyna när hon sätter sig ner. En dyna.
Som hon har,
ja, det är
samma dyna, ja, som hon kan, ja,
mormors dyna. Mm.
Man kan ju liksom skjuta till den lite snabbt innan hon sätter sig. Oj, nu sätter den sig.
Men gud, men hon är ju själv hemma med barnet, då ska den där tvååringen hålla reda på en dyna. Det blir jättejobbigt.
Ja, det blir väldigt förvirrande.
Nej.
Just det.
Frågan är vad mormor säger till dottern om de är nu själva om där och vad hon får för
galna
förklaringar.
Man måste väl ändå kunna säga till sin morsa, ja, om hon håller på så här.
Alltså det, men om inte hela familjen ska komma dit och bara klä av sig så att hon själv inser hur det ligger till.
Nej, det skulle hon tycka var lite härligt.
Nej, tror du det?
Ja, du tror att hon skulle vakna till om
nej,
det
vill. Nej, då faller hon tillbaka till 68.
Det låter som hon lever i filmen tillsammans.
Och lyssnar på Allman Brothers och allt sånt där konstigt. Mm, och okay. Känner sig fri.
Då får jag ta på mig det här.
Jag tänker en liten diskret gest att i hallen redan när hon kommer så ligger det ett par så här fina trosor i hennes stil. Lite som vissa har tofflor hemma hos sig som man får låna när man kommer, så finns det alltid ett par fräscha trosor där till henne.
Vilket bra tips. Tack så mycket. Här har vi ett brev ifrån Vanessa. Hejsan, hejsan. Jag har fått en fin klocka i present av min moster. Hon har inga egna barn och använder delar av sina besparingar för att köpa en dyr, fin klocka till mig i studentpresent för flera år sedan. Vilket var väldigt snällt såklart, och jag är väldigt tacksam över det. En dag så fungerade inte klockan och jag frågade min moster vart hon hade köpt den. Hon sa att hon kunde lämna in den eftersom butiken låg nära hennes jobb. Sen ringde hon upp mig och sa att de hade fixat klockan. Problemet är att jag inte hade någon försäkring och det kommer kosta mig nästan 20 000 kronor att hämta ut klockan. Om det inte hade varit för att jag fått klockan i procent så hade jag ju sålt den och låtit någon annan betala för reparationen. Men nu tycker jag att det är lite jobbigt. Jag har inte 20 000 att lägga på en jävla klocka. Nu fyller min moster år snart och hon kommer att fråga efter klockan om jag inte har den på mig på hennes födelsedag som är om 2 veckor. Jag har inte råd att betala för reparationen. Samtidigt är det en väldigt fin present såklart. Borde jag sälja klockan trots att min moster kommer att bli förkrossad? Undrar Vanessa. Vad säger Kjell Eriksson?
Ja, då står hon ju där på festen och... Ja, och sen så frågar de efter klockan. Det är skitjobbigt då.
Kan men det är väl ganska lätt förklarat, är det inte det? Jag har inte 20 000, förstår du väl, människa?
Ja, men kan man säga det? Jag glömde klockan. Alltså, hon är, eller han var det va?
Hon.
Nej, men hon kan ju få skulden att hon har haft sönder klockan också. Det är lite pinsamt kanske. Om det nu är så att hon har förolyckat klockan, jag vet inte. Nej, jag börjar fundera på om det går att göra så att man kan göra en deal, att hon säljer klockan men den som köper klockan erbjuder sig att hon får hyra den ibland när det behövs. Så skulle jag lösa det faktiskt.
Du
får köpa klockan billigt, men då när jag ringer, vet du, om det krisar och moster är på väg, då kanske jag måste låna den en timme och ha den på mig.
Vad säger Jossan Crawford?
Jag tycker det är lite fräckt att säga, ja men jag kan lämna in klockan åt dig, det är inga problem, de kan laga den här och sen när den är lagad, ja nu kan du hämta den och det kostar 20 000. Det
tycker vilka vanor.
Det är lite så här,
20 000 är orimligt.
Ja, det är väldigt orimligt och det spelar liksom ingen roll hur mycket den där klockan är värd från början.
Vad kan en sån klocka vara värd som kostar 20 000?
Det är hundratusentals kronor.
Herregud.
En hel lägenhet kanske.
Jag skulle ju sålt klockan direkt.
Ja, det är självklart.
Det är väl roligare kan man väl göra för pengarna.
Men det kan vara så självklart för henne att se. Så säger du.
Jag funderar på hur skulle hon kunna sälja klockan innan hon har hämtat ut den?
Ja, den är ju sönder bara. Den gick ju sönder. Hon fick en klocka.
Jo, men om man förstår, nu ligger den hos urmakaren och väntar på bluthämta.
Ja, nu kan du inte sälja den.
Nej, men hon kan ju sälja den.
Hon kan sälja den till urmakaren såklart. Nej, kan säkert,
och så fixar de den. Eller bara hämta ut, alltså lämna in och körkort eller någonting och så säljer den på pantbanken, får pengar och så går och betalar de där 20 000.
Exakt, så kan man naturligtvis.
Säljer den i befintligt skick då?
Ja, men alltså...
Men den är ju lagad.
Vad tycker du om mosterns agerande?
Grejen är det här, mostern vet ju uppenbarligen om vad reparationen kostade. Och det är ju väldigt konstigt och lite oförskämt att mosterna bara förutsätta att man har 20 000 att lägga på klockreparation. Och just av den anledningen så tror jag att hon skulle kunna säga till sin moster att jag är ledsen, jag har inte 20 000 att hämta ut klockan för. Och sen så Josefin inne på, alltså det känns att om man säger, men du, jag kan lämna in klockan åt dig. När man säger det så implicit i det ligger ju också att då står jag för det. Det låter ju jättefånigt annars, men jag kan bygga om den här grejen åt dig fast jag kommer skicka en räkning. Då får man ju fan säga det. Ja. Så att
man vet ju inte vilka pengar, vilket spann de rör sig inom. De kanske är superrika, det känns lite grann så.
Utom vår brevskrivare uppenbarligen.
Ja, det verkar vara en liten obalans där.
En enorm obalans känns det som alltså.
Nej, men jag tycker att de med gott samvete kan säga, du, jag är ledsen, jag har inte 20 000 att lägga på den reparationen. Jag visste inte att det skulle vara så dyrt.
Måste Vanessa vara så orolig för att mostern kommer fråga vad klockan är då på det här?
Ja, men jag tycker att det där är faktiskt ett problem. Skåpen fulla av skit som man har fått av släktingar, och så varje gång de ringer på dörren måste man plocka fram allting. Det är så. Det är ett ok.
Vi har varit inne på det, en gåva är aldrig en gåva, utan det är en kontrollapparat på något sätt.
Inte nice. Nej, men
hon kan ju bara säga, den är på reparation igen.
Det kostar 20 000 till.
Det är skitklocka.
Jag kanske kan mjölka ur mostern. Jag behöver 20 till. Den jäkla dålig klockor har köpt. Åh, herregud, ge mig 40 nu.
Okay. Ja. Sälja klockan trots att moster blev förkostad, ja eller nej? Henrik?
Ja.
Ja. Jossan?
Ja.
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 Eller bara säga så här, jag har blivit buddhist och bryr mig inte om klockan längre.
Ja, eller som Henrik tiden säger, bara var ärlig. Bara säga, jag kan inte hämta ut den, jag har inte 20 000.
Så.
Sorry.
Så enkelt tycker jag också.
Faktiskt, bara rakt och ärligt.
Jag ska inte klara det.
Okej.
Okay. Nej, jag ska inte klara det. Jag får panik.
Du är en konstig moster alltså.
Nej, men jag ska inte klara att säga det. Bara, nej, men gud, jag jättesvårt.
Det känns som att vi har en oenad jury här. Ja. Utan du får helt enkelt dra dina egna slutsatser.
Två mot en i alla fall.
Så. Vanessa.
Skicka in ditt dilemma. Dilemma@mixmegapol.se.
Hörrni, det var sista låten för det här fantastiska programmet.
Oj.
Visst är det ödmjukt att säga fantastiska programmet om sitt eget program?
Ja.
Som du härligt. Alltid brukar säga också, ert favoritprogram. Det tycker jag är roligt när du säger till lyssnarna.
Ja, det är väldigt skojigt. Ja. Då får de reda på det.
Ja, så att de vet. Så att de vet vad de
lyssnar på. Någon form av oro kring det.
Verkligen, om det är oklart så vet ni om det nu. Det här är ert favoritprogram.
Ja, men det är det.
Tack för att du kom hit idag, Kjell Eriksson. Tackar. Trevlig dag det här. Tack så mycket Josefin Crafoord.
Tack.
Och tack så jättemycket Henrik Fexeus för dina visdomsord. Vill du där hemma mejla in dina dilemman till oss så gör du det på dilemmat@mixmegapol.se. Och vi är tillbaka imorgon igen, såklart.
Yay!
Söndagsupplagan. Och då tar vi bland annat tag i Pernillas problem. Hon har en nära släkting som låtsas ha ett jobb som han egentligen inte har.
Typiskt.
Vem har inte haft det?
Låtsas jobb, alla som jobbar inom media.
Precis. Vi stänger butiken här för idag och säger öppna upp dörren istället för äntligen lördag med Tony Irving och Madeleine Kielman. Vi hörs igen imorgon. Hej då!
Hej då!